Vi ska läsa ifrån Esters bok i Gamla testamentet, ifrån det fjärde kapitlet och två versar, vers 13 och 14. Mitt in i ett sammanhang, men häng med. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan därför att du är i kungens palats. Om du nu tiger kommer befrielse och räddning från ett annat håll till judarna. Men du och dina släktingar kommer att gå under. Och vem vet om du inte blivit drottning just för en tid som denna. Sommarens predikotema här i Pingstkyrkan är: för Gud är allting möjligt. Och så försöker vi spegla det genom olika bibelpersonligheter. Ganska mycket från Gamla testamentet. Och se hur Gud kunde göra, så att säga, omöjliga saker genom vanliga människor. Och den person vi ska möta idag, hon presenteras som Hadassa eller Ester. Hon är föräldralös. Hon beskrivs att hon är välväxt, att hon är mycket vacker. Och sen står det om hennes kusin som heter Mordokai. Han får en väldigt mer grundlig presentation. Där kan man se vem, att han hade deporterats från Jerusalem till Babylonien. Vi får reda på vem både hans far, hans farfar och hans farfars far var. Och att han var av Benjamins stam. Babylonien hade fallit som rike, och när vi kommer in i den här bibeltexten så är det Persien Medien som är det stora imperiet i den här tiden, med styre ända från Indien ner till Etiopien. Stort, stort rike. Det fanns över 127 provinser i det här riket. Och det här är ett rike där Ester helt osannolikt skulle få en avgörande roll. En föräldralös flicka. Esters bok börjar med att beskriva en stor fest som kungen Xerxes har i Susas borg. Susa var Perserrikets huvudstad under vintermånaderna. Och kung Xerxes, det betyder hjältarnas härskare, eller på, om man säger hans namn på hebreiska, så är det Ahasveros. Men jag kör Xerxes, jag tycker det är lite kul att säga Xerxes. Mycket extra. Hjältarnas härskare. Han ville visa sin makt. Han ville liksom visa alla hur rik han var, hur mäktig han var, allt han hade liksom. Och han bjuder in alla de här ledarna från de här provinserna, alla ledare, för att se och visa hur riket var uppbyggt. De kanske hade överläggningar, de kanske hade olika planer också. En del historiker tror att man förberedde här under det här mötet det anfall som sen perserna och mederna gjorde mot det grekiska riket, att det var liksom lite planering där samtidigt. Det här varade i 180 dagar. Det är en ganska lång tillställning, eller hur? Det är ett halvt år höll man på. Och när man var färdig med det så tänkte kungen: nu ska vi ha ett riktigt party. Så det var fest i en veckas tid. Och det flödade av vin. Och alla fick dricka ur guldbägare, och alla guldbägare, det var olika size på dem, olika stil på dem, så var ingen enhetlig servis. Det står faktiskt så att det var olika. Och kungen hade befallt att alla fick dricka hur mycket de ville eller hur lite de ville. Så det var en väldigt generös fest, och det verkar som att en del drack på. Och kungen själv, han drack på. Och när han var upprymd av vinet, liksom lite sådär, ja, då tyckte han det var dags att visa sina grabbkompisar där, för det verkar som var uppdelat med män och kvinnor i den här festen. Nu vill han visa upp sin vackra drottning Vashti. Hon skulle komma in, hon skulle vara vackert klädd, hon skulle ha den kungliga kronan liksom på sig. Så skulle hon gå in där och så skulle alla gubbar få se hur vacker drottningen var. Men Vashti, hon var på med en egen fest. Hon hade ett kvinnofest. Och hon bara sa det: no way, jag kommer inte. Hon vägrar. Hon vill liksom inte låta sig uppvisa som en klenod, ett vackert föremål. Och kungen, han verkar, det förstår man av hela den här boken, han verkar väldigt känslomässig. Han lackar ur rejält. Och efter att ha rådfrågat sina medarbetare så avsätter man drottning Vashti. Hon lydde inte kungen, hon ville inte visas upp. Därför fick hon inte vara drottning mer. Efter en tid, verkar som att den här kungen också inte bara brusade upp, utan han var sur länge. För efter en tid hade kungens vrede lagt sig. Ingen rolig kung det där. Då vågar hans rådgivare sig fram och de föreslår att man ska samla alla orörda, vackra, unga flickor till kungens palats från alla provinser för att en ska utses som drottning. Wow! Från Etiopien ända till Indien. Alla vackra, orörda, unga flickor. Det måste blivit ett väldigt stor samling. Kan du bara tänka hur många som kom dit till den här borgen. En enorm skönhetstävling. Men också ganska så cyniskt såklart och grymt. Många unga flickor rycktes upp ifrån sina hem bara för att de var unga och vackra. Ester, hon blev också förd till kungens palats. Hon finns ju redan på plats i Susa, hon bor ju där. Till det kungliga haremet. Och i haremet så gillar man Ester. Hon får flytta till haremets främsta del. Hon får speciella skönhetsbehandlingar. Hon får särskild mat. Hon får egna tjänsteflickor. Och det var så här att innan någon av flickorna fick gå in till kungen. Eller kanske mer rättare sagt tvingades in till kungen. Skulle hon gå igenom ett år av olika typer av skönhetsbehandlingar. Så det var en långsam process det som hände här. Sedan fick hon gå in till kungen om kvällen för att återvända nästa dag. Om hon då inte behagade kungen fick hon inte komma tillbaka igen. Ganska så vidrigt i mina ögon. De här flickorna var inget värda i sig själva. De fanns bara till för att tillfredsställa kungen och kungens behov. De skulle vara någon som han skulle kunna njuta av och någon som han skulle kunna visa upp. Och jag bara tänker när jag läser det, känner vi igen kvinnosynen? Det har inte hänt så där jättemycket på årtusendena. Och så är det Esters tur att få sin natt med kungen. Och kungen blir mer förtjust i henne än i någon annan. Hon vinner hans välvilja. Han sätter den kungliga kronan på hennes huvud och gör henne till drottning. Så långt, så väl i berättelsen. Ester har inte berättat för någon om sitt ursprung, att hon är judinna. Och det är det råd hon får av Mordecai. Men lugnet skulle inte råda allt för länge. Och det skulle hänga samman med att hon både var judinna och det skulle hänga samman med Mordecai. För den här kungen, han hade en särskild utsedd rådgivare, en man som hette Haman. Och han var högre än alla andra furstar i riket. Han var näst högst i rang i hela imperiet. Och han fick också kungens signetring tilldelad så att han kunde utföra befallningar i konungens namn. Och det var så att alla i riket förutom kungen då skulle buga sig. Eller hur man nu bugade sig, jag vet inte. Men man skulle i alla fall buga sig för Haman. Men det var en som vägrade att göra det. Och det var Mordecai. Han vägrade att böja sig inför Haman. Och det väckte en sådan frustration och en sådan vred hos Haman. Att ett hat till Mordecai och till hans folk växte fram. Ett hat kombinerat med makt. Som gör att han beslutar att han ska döda alla judar i hela imperiet. Och Haman, han får också mandat av kungen att göra vad han anser är lämpligt med folket. Så Haman bestämmer dag och stund då alla judar ska förgöras, dödas och utrotas. Så står det. Gamla och unga, män och kvinnor på en och samma dag. Orden gäller hela imperiet och det går ut med liksom ilfart. Man rider ut med det här liksom överallt för att berätta att detta är vad kungen har bestämt. Känner vi igen hur hatet mot det judiska folket har funnits genom årtusendena och inte heller på många ställen verkar ha avtagit idag? När Mordecai får höra detta blir han ju helt uppgiven och uppriven förstås. Och över hela imperiet så råder sorg och rädsla hos alla judar. De fastar, de klär sig i säck och aska. Och det är här vi kommer in i texten som vi läste i början. Via en tjänare i palatset så kommunicerar Ester och Mordekaj. Och Mordekaj, han vädjar till Ester: du måste göra någonting, du måste vädja för vårt folk inför kungen. Och så säger Mordekaj: tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan därför att du är i kungens tjänst. Om du nu tiger kommer befrielse och räddning från ett annat håll till judarna. Men du och dina släktingar kommer att gå under. Och vem vet om inte du blivit drottning just för en tid som denna. Nära maktens centrum fanns ju Ester, men ändå långt borta från maktens centrum. Hon verkar ju först vara omedveten om det som händer, och antagligen var det så. Hon var liksom instängd och omgärdad. Hon var ett vackert fodral som skulle behaga och visas upp. Hon hade säkert allt man kunde tänka sig, men hon hade ingen verklig frihet. Mordekaj säger nu till Ester: gå till kungen och vädja för folket. Men det var inte så enkelt. Det var inte som nu för tiden, liksom att man gick upp man och kvinna och käkade frukost ihop och säger: har du sovit gott älskling? Det var inte så det fungerade mellan de här två. Utan det var så att drottningen fick bara komma inför kungen om kungen hade sagt att du ska komma. Annars fick hon inte komma. Och han sa: kungen har inte kallat på mig på över 30 dagar. Och kommer jag dit och han inte gillar det, då är det klippt för mig. Då dödas jag. Så var det. Ganska annorlunda äktenskapsförhållande. Hoppas ingen av er lever i sådant äktenskap. Låt mig nu bara sticka in och göra en applicering in i vår tid. Två saker innan jag ska avsluta berättelsen. Om du nu tiger, säger Mordekaj. Det finns en tid att tala och det finns en tid att tiga. I tider liknande det som Ester var med om är det inte tid att tiga. Och på många sätt lever vi också i en tid då det inte är tid att tiga. Jag skulle vilja säga att vår tid, så handlar det om att stå upp för Jesus. Det är tid att tala om det glada budskapet, om tro, om hopp och kärlek. Det är tid att tala omvändelse. Det är tid att vädja inför Gud för ett folk som håller på att gå under. Vi vet att vi har en fiende likt Haman som vill stjäla, slakta och förgöra. För det är liksom beskrivningen Jesus ger av djävulen. Och vi ser hur fiendens krafter sliter sönder människor i vår tid. Psykisk ohälsa ökar på ett lavinartat sätt. Inte minst hos unga och framförallt unga kvinnor. Vi ser hur en våg av pornografi väller in och är tillgänglig på ett sätt som aldrig förr i var mans och flickas mobiltelefon. Och många, många är de unga människor som sitter fast i ett porrmissbruk i vårt samhälle. Med samma kvinnosyn som vi läser här. Kvinnan finns bara till för att tillfredsställa mannens sjuka lustar. Exakt samma. Vi hör om skottlossningar på öppen gata där unga kriminella män får sätta livet till och utsätter andra för risker. Bara senast när vi läser om Malmö, så är det nästan det enda vi läser om Malmö. När vi läser om Örebro. Vi ser nazister som öppet demonstrerar på våra gator och som trakasserar människor och misshandlar människor. Jag vet inte om ni läste några Skåne igår om Nenna Citrin som vi döpte här för ett par veckor sedan, som har blivit misshandlad och gick i gips i en konfrontation med några nazister. Det är inte så långt borta, mina vänner. Vi ser islamistiska åsiktspoliser i områden där polis och myndighet inte har någon auktoritet, som styr människor efter en agenda som inte har med demokrati och frihet att göra. och ropet som aldrig fått höras av de tiotusentals barn år efter år efter år efter år som aldrig ens fick födas i den så kallade frihetens namn. Älskade bröder och systrar, nu är det inte tid att tiga. För det första så är det en tid att som judarna i berättelsen utlösa bön och fasta. Klä oss i säck och aska och be Gud om förbarmande och förlåtelse för ett land som har vänt honom ryggen. För andra är det tid att i alla tillfällen tala liv och välsignelse. Det är tid att tala tro. Det är tid att uppmuntra. Och framförallt så är det att dela de goda nyheter om det nya liv som finns hos Jesus. Att det är möjligt att mörker, hat och besvikelse kan vändas i ljus, kärlek och tro. Att hur mycket ont man än har gjort så finns det alltid förlåtelse. Det är det som är evangeliet. Det är det som är de goda nyheterna. Det är att Gud har kraft att frälsa, hjälpa och sätta fri var och en som tror. Och det är en kraft som är starkare än alla andra krafter. Det är en kraft som sätter en fångne fri. Det är en kraft som gör skillnad. Det är evangelium. Det är det vi är kallade att ropa ut igen och igen över Sverige. Och be Gud, låt ännu en tid av nåd få röra vid detta landet innan Jesus kommer tillbaka. Där människor får bli frälsta på ett sätt som vi inte har sett kanske på ett århundrade. När människor liksom bara känner att vi måste få tag på Gud i våra liv. Evangelium är långt mer än ord och tankar. Därför att det är bekräftat det Jesus gjorde och har gjort för oss på korset. När han gav sitt liv för oss. Oskyldig av kärlek så gav han sitt liv för oss. Det är inte tid att tiga med andra. För Gud är allting möjligt just för en tid som denna. Vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som denna. Och jag tror av hela mitt hjärta att det är möjligt att få se en förändring i vårt land. Jag tror att Gud på ställe efter ställe har placerat sina Esters. På ställe efter ställe finns vi. Människor som världen bara väntar på ska kliva fram. Att du är den du är ingen slump. Att du har det du har, inte heller någon slump. Kanske precis tvärtom. Antagligen tvärtom. Just genom dig vill Gud visa att för honom är ingenting omöjligt. Själva namnet Ester, det betyder stjärna. Det är vackert. Och Bibeln säger att vi som är Jesu efterföljare, vi lyser som stjärnor i världen när vi håller fast vid livets ord. När vi håller fast vid Bibeln, vid det levande ordet, då lyser vi som små Esters. Och därför är jag övertygad om att Gud har placerat dig och mig på platser där han vill se det omöjliga bli möjligt. Använd det du har. Använd det inflytande du äger. Och ge det till Guds rike fullt. Håll inte tillbaka med dina resurser. Du får ändå ingenting ta med dig den dagen du lämnar detta liv. Ge din tid. Ge ditt engagemang, ge din kompetens, ge det fullt ut till Gud i den här tiden. Håll inte tillbaka. Lägg ditt liv på Guds altar igen. Ställ det till hans förfogande helt och fullt. För Ester så handlar det om att sätta sitt liv på spel. Hon visste det. När jag ställer mig här på borggården, om den där kungen inte är på humör, då är mitt liv över. Men hon visste, jag måste göra det jag kan för att rädda mitt folk. För många runt om vår värld är det samma insats idag när man bekänner Jesus som Herre. Ett av de länder där vi har partners, där vi jobbar med i mission på olika sätt, har man antagit en lag som säger följande. Att om du konverterar från islam så har du 3 dagar på dig att ångra det beslutet, annars dödas du. Det är ett beslut man har tagit enhälligt i parlamentet i det landet. Alltså vi kan inte, det är vår värld nu, 2018. Jag vet inte vilket pris du och jag kommer behöva betala för att se det genombrott för evangelium som vi behöver se i Sverige idag. Betala ett pris. Finns inte Gud till för att han ska välsigna mig och mitt? När Jesus säger, den som vill följa mig, han måste var dag ta sitt kors på sig och följa mig. Och nyckeln i det är den som vill. Om vi vill följa Jesus, då finns det ett pris att betala för våra liv. Förr sjöng vi som dopsång, i varje fall när jag döptes 1974. Kära Gud, det är länge sedan. Då kom Sverige 5:a i fotbolls-VM. Bara så att ni var sån parentes. Då sjöng man som dopsång. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig. Jag var 9 år gammal. Jag fattade ju inte vad det betydde liksom. Men jag fattade inte vad det skulle innebära såklart. Fullt ut. Men en otroligt viktig fråga. Har du mod att följa Jesus? Vad det än må kosta dig. För Gud är allting möjligt. Just för en tid som denna. Ställ dig idag och alla dagar till Guds förfogande och säg Gud, du får använda mig som du vill. Allt jag har fått är ditt. Vet du det? Allt du har fått, allt du har, är ytterst sett en gåva från Gud. Ja, men jag har kämpat ganska bra för dig själv, tänker du. Ja, men vem har gett dig krafterna? Vem har gett dig resurserna? Vem har gett dig möjlighet att andas? Vem har gett dig livet? Så när vi ger tillbaka till Gud, så ger vi egentligen det vi redan har fått av honom och säger Gud, tack för allt det som du har gett mig. Jag vill ge det tillbaka till dig. Och det är då också Guds välsignelse på ett alldeles särskilt sätt kommer över våra liv. För det är på den här vägen Gud kallar oss att gå. Tillbaka till berättelsen. Ester, hon tog ju mod till sig och ställde sig där på borggården utan blivit kallad till kungen. Och hon finner kungens välbehag. Och så sätter hon sin plan i verket. För hon har en plan. Hon har tänkt ut någonting. Hon går rakt på sak men ändå inte. Hon ber kungen att få bjuda honom och Haman på en middag. Och middagen blir av. Och ytterligare en middag med dessa två mäktiga män. Och Haman, han vet ju inte av sig av förtjusning att han får komma på drottning Esters specialinbjudan med bara drottningen och kungen. Och så frågar kungen vid båda tillfällen. Vid första tillfället så säger hon bara att hon vill bjuda in på en ytterligare middag. Men så frågar han vid andra tillfället: vad vill du be om, drottning Ester? Du ska få det. Vad önskar du? Då vädjar hon om sitt liv, om livet för sitt folk som var dömt till undergång. Och så avslöjar hon att hon tillhör det judiska folket och att Hamans dom också skulle innefatta henne. Och den här labile kungen, han svänger igen och han vaknar till. Och så vänds Hamans öde och han möter det som han önskade att judafolket skulle möta, nämligen att han och hans familj dödas. Han blir själv hängd på en påle som han hade låtit resa för att hänga upp Mordokaj. Och budet om det judiska folkets undergång upphävs i hela riket och folket får sin revansch och sin hämnd på sina fiender. Det kan man läsa om i Esters bok, väldigt kort sammanfattat. Ester, hon var mycket mer än vad ögat såg. Hon var mer än ett vackert fodral. Hennes mod, hennes engagemang räddade ett helt folk. Låt aldrig någon se ner på dig. Låt aldrig någon trycka ner dig i skoskaften. Lyssna inte på mobbarna. Lyssna inte på belackarna. Inom dig finns en röst ifrån den helige ande som säger: för Gud är allting möjligt just för en tid som denna. Ska vi be. Herre, jag ber av hela mitt hjärta att det här ordet idag om att inte tiga utan att gå fram ska drabba oss var och en, herre. Så att det påverkar våra bönekamrar där hemma. Så att det för oss in i en förbön för ditt folk. Så att det för oss in i ett rop om nåd för vårt land, herre. Gud, jag ber att du ska hjälpa oss att inte stiga åt sidan i en tid då du vill kalla oss och använda oss till att tjäna dig, herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå den roll som vi har. Att vi är Esters. Som stjärnor som lyser i en mörk tid, herre. Så jag ber om förbarmande och nåd över våra liv. I Jesu namn.